Om en man tar sin nyköpta bil och kör den direkt i skroten till Guds ära, skulle vi nog inte tycka att han var smått galen. Eller om en kvinna kommer hit med alla sina dyrbara parfymer och häller ut dem i dopgraven till Guds ära, skulle vi nog inte tycka att det var väl ändå ett stort slöseri. Det där har man ju kunnat sälja och använda bättre. Är det slöseri att låta värdefulla saker förgås eller förstöras till Guds ära? Idag ska jag predika om kvinnan som smörjer Jesus och om Judas som hade två helt olika tankar på den frågan. Men först ska vi börja med att läsa Guds ord tillsammans ifrån Matteus 26, 6-16. Det finns på sidan 716 i den bruna bibeln och på sidan 66 i den lilla. And we'll read from Matthew 26, 6-16. När Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungen såg det blev de upprörda och sade: varför detta slöseri? Det där har man ju kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sade till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen, säger jag er. Överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Sedan gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till överste prästerna och sade: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde upp 30 silvermynt åt honom, och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig. Tack för att du gett oss ditt ord som är beständigt och som går att hålla fast vid och som står fast i alla tider. Och hjälp oss att förstå det. Öppna ordet för oss, för våra hjärtan och ögon. Öppna våra hjärtan för undren i din lag och ditt ord, Herre. Kom med din heliga ande över oss. Hjälp oss att förstå. Hjälp mig att predika. Och kom och förvandla våra hjärtan. För det kan du endast göra med din heliga ande och ditt ord. Tack för att vi inte utlämnar oss själva här idag och i våra liv, utan att du är med oss. Kom, Herre. Kom och möt oss här idag. Och låt oss få ta till oss av ditt ord och bli styrkta, tillrättavisade och vägledda av dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Den här texten är en del av upptakten mot korset och Jesu död, som en höjdpunkten på hela berättelsen om Jesu liv. Jesu död förbereds genom att han smörs in som en död med välluktande olja. Och Jesu död förbereds också genom att Judas kontaktar översteprästerna och säljer Jesus och sedan söker ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Det är 6 dagar före påsken, som vi kan se när vi läser Johannes evangeliet, även om det verkar vara lite senare om man läser i Matteus, i hans skildring. Jesus är i Betania, en by som låg nära Jerusalem. Och där hade han en del vänner. Där håller det fest för Jesus i Simon den spetälskes hus. Och kanske var festen för att Simon inte längre var spetälsk, utan att han hade blivit helad. Vi vet ju att Jesus helade spetälska när han mötte dem och när de bad om det. Eller så kanske det var en av hans lärjungar som också hade fått vara verktyg för helande från spetälska och annat. Jesus hade ju sett ut sina lärjungar för att hela och be för sjuka och spetälska. Och inte undra på att det var fest i så fall i det hemmet. Om vi vänder oss till kvinnan i berättelsen, hon med den dyrbara flaskan med alabasterflaskan, hon som smörjer Jesus. I Johannes evangeliet 12 får vi reda på att den här kvinnan är Maria, som är syster till Lazarus och Marta. Hon tar det som antagligen är det dyrbaraste hon har, det värdefulla, den värdefulla oljan, som enligt Judas bedömning hade ett värde på cirka 300 dirarer, eller vad som motsvarar en hel årslön. Något som i våra mat skulle ligga omkring 300 000. Det är värdet. Eller mer. Och så bryter de flaskan och häller det över Jesus fötter. Eller över Jesu huvud. Och hela den här värdefulla oljan går upp i väldoftande ångor inför lärjungarnas ögon. Jag kan läsa från Johannes evangeliet 12 också. Gospel of John, chapter 12, verse 1-6. Ifrån Johannes evangeliet 12 och 1. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Det ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska, dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter och torkade med sitt hår. Och huset fylldes av dofterna från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle fråga honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 dinarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv som brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Av detta ser vi att den som reagerar mest, det är Judas. Men det är också tydligt i Matteus att han inte var ensam om att reagera och bli upprörd över det här som de såg som ett slöseri mitt framför ögonen. Det såg ju nämligen i Matteus lärjungarna och inte lärjungen. Och ärligt talat tror jag att jag hade nog kunnat reagera på samma sätt i den situationen. Varför detta slöseri? Det där har man ju kunnat sälja för massor av pengar och göra något bättre för, istället för att bara hälla ut det sådär. Hur lätt är det inte för oss att hamna där? Att sätta oss till domare över andra, vad de gör och inte gör för Gud, men samtidigt missa det viktigaste som vi kan tänka på. Gud. Jesus Kristus är och var Gud själv, som blev människa. Gud själv närvarande på jorden. Och vad är Gud inte värd? Vi kan inte sätta ett mått på det, då allting skapades av honom och till honom. Om nu inte allt är ett mått. Gud är värd all ära och pris. Allt är till för att ära honom. När Gud visade på sin närvaro i Gamla testamentet, genom tabernaklet i öknen och templet i det förlovade landet, hur var de? Var det ett brunt, tråkigt gammalt tält av säckväv, eller ett skjul av plankor på en bakgård? Nej. Templet och tabernaklet var istället gjorda av det mycket värdefulla som de hade att tillgå. Värdefulla tyger, skinn, ädla träer, dyrbara stenar, ädla metaller i mängd. Allt det använde man för att göra den plats fin där Gud skulle vara. Och allt var noga gjort och omsorgsfullt för att ära Gud. Och det här var ju bara en boning för Gud. En plats där att Gud skulle vara närvarande på, bland sitt folk. Hur mycket större härlighet och förtjänar då inte Jesus att hyllas med? Han som är och var Gud själv. Även om de flesta av lärjungarna trodde att Jesus var Messias, hade de inte ännu förstått innebörden av detta och storheten i det. Det hade inte gått in i hjärtat på dem ordentligt. Jesus hade kommit i ringhet som Guds ödmjuke lidande tjänare. Och även hans allra närmaste hade missat hans storhet. De hade inte fattat vidden i den ära och härlighet som Jesus förtjänade. Därför började de klandra kvinnan istället för att berömma Maria för vad hon gjorde. De såg den ära Maria gav till Jesus genom att uppoffra något värdefullt som slöseri. Maria hade gjort ett gott verk mot Jesus. Här behöver vi lära oss både av vad Jesus säger till lärjungarna och hur han lyfter Maria som ett exempel. Maria verkade slösa, men hon ärade Gud. Därför ska vi akta oss för att som lärjungar underkänna och bekymra människor som gör för oss galna saker eller slösar till Guds ära för Guds skull. Det är Maria som är det goda exemplet som hela världen ska påminnas om i evangeliet. Vi har inte längre Jesus bland oss som det hade då. Men vi får minnas att Jesus även talade om att det alltid kommer att finnas fattiga. Att visa godhet. I Matteus 25 och 34 kan vi läsa lite om det. In Matthew 25 and 34 to 40 we can read a little bit about what Jesus said concerning the poor. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när vi såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Särskilt Jesu minsta bröder. Att de som är kristna, som inte ser ut att vara så mycket för världen, dem ska vi visa godhet mot, som ett sätt att tjäna Jesus. Och det kommer alltid finnas fattiga tills Jesus kommer tillbaka. Det kan vi läsa om i femte Mosebok 15 och 7. Deuteronomy 15 and 7. in chapter 15 in Deuteronomy. I femte Mosebok 15. Om det finns någon fattig hos er av en av dina bröder i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda din hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året friåret är nära och du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan ropa till Herren mot dig och synd kommer att vila på dig. Du skall villigt ge åt honom och ditt hjärta skall inte vara motvilligt när du ger. För en sådan gåvas skull skall Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig att du ska villigt öppna din hand för din broder, för det behövande och fattiga i ditt land. Och precis som det skulle finnas fattiga i det förlovade landet för Israel, så kommer det alltid finnas fattiga i alla tider som vi kan visa godhet mot, fram tills den dagen då Jesu rättfärdiga rike kommer och upprättas. Då kommer det vara slut på det. Och då kan vi istället få tjäna honom själv, Jesus Kristus, i evighet, i evig glädje och lycka. Vi behöver också se på hur Jesus lyfter Maria. Lärjungarna hade fördömt henne för hur hon hade använt sin dyrbara olja. I deras ögon var hon en slösaktig och dum kvinna som inte förstod att använda vad hon hade vettigt. Men det är henne Jesus lyfter som det goda exemplet här. För i Guds ögon hade hon gjort en god gärning mot Gud själv, Jesus Kristus. Hon såg nog bättre än lärjungarna vad Jesus var värd. Hon tog det värdefulla hon hade och välsignade Jesus med det. Kanske hade hon bättre än lärjungarna fattat hur nära Jesus död var. När Jesus säger att hon hade hällt ut oljan över honom inför hans begravning, kanske det inte bara är den betydelse som Jesus gav det hon gjorde, utan betydelse Maria själv lägger i vad hon gör. Kanske ser hon så mycket att hon förstår att det här är kanske sista gången hon möter Jesus. En av de sista gångerna hon har tillfälle att visa Jesus godhet på det här sättet. Innan han dödas. Hon tar det värdefullaste hon har, eller det värdefulla, och välsignar Jesus med det. Jesus lyfter upp henne och vad hon gjort. Det sätts som ett exempel. Och hon själv ska vara ett föredöme i alla tider för hur man ärar Gud. Hon upprättas från människors fördömande och sett till ett föredöme. Om du har blivit fördömd eller människor har klagat och kritiserat dig för hur du sökt ära Gud, fatta mod. Gud ser till ditt hjärta. Han kommer att upprätta dig, upplyfta dig. Ditt offer och din tjänst för Gud kommer att äras och lovordas. Vad människor än säger om det nu. För Gud ser till hjärtat. Han vet vad som är gjort för hans skull. Lärjungarna då som nu behöver fortfarande lära sig mer. Kristna syskon kommer ibland att missuppfatta vad du gör för Gud och tycka att det är fel. Men kom du ihåg den här berättelsen om hur Jesus lyfter Maria som ett exempel och tillrättavisar de andra lärjungarna som fördömde hennes handlande. Att ära Gud är aldrig slöseri. Han är värd all ära och pris. Och nu till det tragiska exemplet. Judas förrädare. Det verkar som det här som hände i Betania, när Maria häller ut oljan över Jesus och Jesus sedan tillrättavisar lärjungarna för att de har oroat henne, får Judas att gå till översteprästerna, till fienden. Det hade varit tydligt hur spänt läget var i templet i mötet mellan Jesus och översteprästerna. Man kunde ana deras hat och motstånd mot Jesus. Dessutom hade Jesus varit tydlig med att översteprästerna skulle döda honom. Och här fanns det ju pengar att tjäna. Jesus hade ju redan, skulle ju dö. Det hade ju Jesus själv redan sagt. Varför inte tjäna på det lite om det redan var bestämt? Kanske var Judas fortfarande arg och upprörd över slöseriet på de 300 denarerna som han gått miste om att få del av. Han hade ju hand om kassan, och hade det sålt så hade det varit han som hade haft pengarna. Ett motiv verkar hur som helst helt enkelt vara pengar. Eller rättare sagt, kärleken till pengar. Som Jesus hade varnat för ända sedan han började predika. Vi kan läsa ifrån Matteus 6 och 24. We can read from Matthew 6 and 24. Där står det så här: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det låter nästan som en profetia när vi ser på Judas och det hat som pengarna fick honom att visa mot Jesus. För som vi läste i Johannes 12 var Judas en tjuv. Han hade sådan kärlek till pengar att det fick honom att ta pengar som inte var hans. Och till sist fick det honom också att förråda Jesus. Men inte bara en människas fall, utan bakom finns även en frestare, djävulen. I Lukas kapitel 22 och 1-6. The Gospel of Luke, chapter 22 and verse 1-6. Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära. Överste prästen och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus i vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas som kallades Iskariot, som var en av de 12. Han gick och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvaktet om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Det finns en fiende till Gud som är där och drar i trådarna. Begären och kärleken till pengar är Judas egna. Men Satan, den listige ormen, är där och drar för att få Judas till att göra den här ondskan. Överprästerna blir glada och erbjuder dem 30 silver för hans tjänst. Judas har nu gått in på sin bana och söker sedan bara ett lämpligt tillfälle. På väg mot helvetet är kärleken till pengar. Detta är en varning för oss. Man kan leva nära Jesus i det yttre som Judas gjorde utan att ens hjärta är rätt inför Gud. Judas hade sett så mycket av vad Jesus gjorde. Han kanske till och med hade varit med och helat folk själv. Och ändå hade han inte satt sin tro till Jesus. Under och tecken får inte människor att tro, inte i sig själva. Det är Judas och hela den då levande generationen i det judiska folket vittna om. Gud frälser genom sin heliga ande som föder på nytt, och det är Guds verk. Vi som lever med så mycket överflöd och rikedom omkring oss att tidigare generationer inte kunnat föreställa sig det. Vi ska akta oss för att pengar och ägodelar och den här världen inte blir oss till fördärv och leder oss vilse. För det finns så mycket som kan dra oss fel. I första Timoteusbrevet ska vi läsa också, kapitel 6 och vers 3-19. First Timothy chapter 6 verses 3-19. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att gudfruktan är en god affär. Ja, gudfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller ska vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men det som vill berika, det råkar ut för frestelser och snarare många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp och sök vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekänner dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Jesus Kristus som inför Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig, bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Som han ska låta oss få se när tiden är inne. Han, den salige, ende härskaren, kungarnas kung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kommer, kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör äran och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott och vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Akta er för kärleken till pengar och sök inte pengar mer, utan sök Gud. Sök hans rike först, så ska ni få allt det andra också. Detta är det löfte som Jesus gav. Bli rik på goda gärningar och förvalta det du har fått här på jorden till Guds ära. Då samlar vi skatter åt oss i himlen istället för här nere på jorden. Judas förrådde Jesus för 30 silvermynt, eller vad som motsvarar cirka 4 månadslönen. Eller ja, ungefär 80 000. Det låter mycket, men låt inte det dra hjärtat på dig. Vi vet ju hur illa det gick för Judas för pengarnas skull. Cirka, eller 30 silvermynt är också det värde som en slav värderades till om den förolyckades. Det ser man i Andra Mosebok 21 och 32. In Exodus 21 and 32. Kan läsa det lite kort. Där står det så här: men om en oxe stångar en slav eller slavinna ska ägaren betala 30 silvermynt silver till den stångades herre. Oxen ska stenas. Så lågt värderade översteprästerna Jesus. Men samtidigt är det också uppfyllelsen av profetian i Zakaria. Zakaria 11 och 12-13. We also read from Zakaria chapter 11, verse 12 to 13. Och i Zakaria 11 och 12 står det så här: och jag sa det till dem, om ni finner för gott så ge mig min lön, om inte så låt det vara. Då vägde det upp min lön 30 siklar silver. Och Herren sa det till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silver siklarna och kastade dem i Herrens hut åt krukmakaren. Genom översteprästernas ondska och Judas penningbegär korsfästes Jesus. Men allt det här var en del av Guds plan. Guds plan för oss till frälsning och liv. Människans ondska och begär hindrar inte Guds syften. Nej, Gud kan göra de mest fantastiska saker av det mest största ondska. Se på korset där Jesus dog. Vår frälsning. Om jag sammanfattar predikan. Maria ärade Gud med sin värdefulla smörjelseolja. Och det var inte slöseri. Och det är inte slöseri idag heller, vad vi gör till Guds ära. Hon är ett exempel vi ska inspireras av i sin vördnad för Jesus. Gud upprättade henne, lyfte henne från lärjungarnas fördömande. Så kan Gud även idag lyfta dig från människors fördömande. Lärjungarna, de behövde se mer om vem Jesus var och är, så att de förstod att han är värd att all ära. Det behöver vi med, så att vi inte ser det som ett slöseri det människor offrar till Gud. Idag är Jesus inte mitt ibland oss, men vi har de fattiga och behövande ibland oss. Dessa, och särskilt de syskon vi har i Herren, ska vi visa vår kärlek som om det vore Jesus. Och det är så att Jesus själv kommer se det. Han kommer räkna det som att vi har gjort det mot honom själv, när vi gör det i kärlek mot våra syskon i tron. Judas lät sig förledas av sin kärlek till pengar. Han är ett varnande exempel för oss. Akta dig för kärleken till pengar och det materiella. Låt inte det få ta plats i ditt hjärta, utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Maria honored God with her valuable anointing oil. It wasn't a waste. And it's not waste it today either, what we do to honor God. She is an example that we shall be inspired by in her honoring of God, of Jesus Christ. And God lifted her up from the criticizing of the other of his disciples. And God can raise people today from other people's criticism and judgments. The disciples need to see more of who Jesus is, so that they understood his worth and honor. And that we need also today to understand more of who Jesus is and how much glory he is worth. Today, Jesus is not with us, but we have the poor and needy among us. Those, and especially those who are our siblings in faith, our brothers and sisters in faith, we should show love against, as if it was Jesus himself. And Jesus will count what we do to others in that way, as it was done to himself. Judas, he let himself be led astray by his money, love for money. He is a warning example for us. Be aware for the love of money and the material. Let it not take place in your heart. Instead, seek first God's kingdom and his righteousness. Let us pray. Låt oss be tillsammans. Herre, rensa våra hjärtan från all kärlek till pengar och den här världen för att du ska få mera plats. Bevara oss från frestelser. Inled oss inte i prövningar utan fräls oss ifrån det onda. Och då särskilt de begär och de frestelser som finns i vårt eget hjärta. Herre, uppenbara mer för oss om vem Jesus Kristus är. Gud, jag ber att du med din heliga ande uppenbarar mer för våra hjärtan och hjälper oss att förstå både i tankar och i hjärtat det oerhörda värde som Jesus Kristus har. Att han är värd att äras och att inget är slöseri när det sker till hans ära. Och Herre, låt dem av oss som behöver upplyftas från andras kritik och fördömande få dras upp, få se på det här exemplet med Maria, hur hon lyfts från kritiken och sett som ett exempel av Jesus Kristus själv för hans lärjungar i alla tider. Hjälp oss att ge det vi har till Guds ära. Och hjälp oss att se de fattiga och de i nöd som behöver oss, och särskilt våra syskon, här och över vår värld. Och visa dem godhet och nåd så som om det var Jesus själv. Och tack för att vi kan tjäna dig i tjänandet av andra. Herre, hjälp oss och ge oss vishet så vi inte fördömer människor som ärar dig. Och kom, förvandla oss. Vi vill ha mer av dig. Lära känna dig bättre. Se mer av din storhet. Kom och förvandla våra liv. Hjälp oss att leva liv som människor förundras över. För att vi är dina. Och låt våra liv bli en lovsång till dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.